Ja?
Hallå? Pizzeria Grandiosa? Jag vill ha en Grandiosa capriciosa och en pepperoni.
Haha, något mer?
En kaffefilter.
Ja, okej, ses samma.
Grandiosa, hela Sveriges hempizza. Den med mycket på.
Podplay.
Välkomna till Hockeypuls podcast. Välkommen Thomas Tjomme Johansson igen, ska man säga.
Ja, tack. Det är alltid lika trevligt att få en inbjudan av dig och få snacka lite hockey inför säsongen som kommer.
Är det fjärde gången eller?
Det kan det nog vara. Det tenderar ju att bli rätt långt. Jag vet att du och din redigerare kanske har ett helsike att klippa ihop allting. Så att jag ska försöka hålla mig lite kortare idag. Lite snabbare svar.
Jag brukar sikta, alltså de här sportchefspoddarna som jag gjort i sommar. Jag siktar på en halvlek, alltså 45 minuter ungefär.
Ja.
Så vi kanske kommer landa in där och så blir det gånger två. Ja, det blir en fotbollsmatch, så blir det två avsnitt med dig. Det
brukar bli 90 minuter.
Exakt. Vi sitter här i augusti. Försäsongsträningen är igång. Det börjar trumma igång med matcher också. Känslan inför 22-23, nu när det börjar närma sig ändå.
Ja, men jag tycker jag har en liten revanschkänsla, tycker jag, i hela laget och i hela gruppen kring laget. Just utifrån att vi inte riktigt kanske krämade ur och tycker att vi hade möjlighet att kräma ur det vi hade hoppats på vi skulle kunna göra förra året. Så att lite så här revanschlusta faktiskt.
Även för dig personligen?
Ja, men det tycker jag. Man är ju alltid less på liksom alla såna här bortförklaringar och varför det har blivit si eller så. Det ska bli skönt att få på något sätt skriva ett nytt kapitel, men ändå med den här lite kittlande till att nej, men nu kör vi.
Du, det är ju snart 4 år sedan du klev in i den här byggnaden för första gången som GM för Leksand.
Mm.
Tiden går snabbt alltså.
Ja, sjukt snabbt.
Ja.
Gör den. Det har ju varit 4 år som har innehållit det mesta, känns det som. Tyvärr kanske stora delar också har innehållit en pandemi med allt vad det har inneburit. Men det har varit både höga toppar och djupa dalar och lite stressigt och pressat och rörigt. Och samtidigt väldigt mycket roliga saker som har hänt och en organisation som har förflyttat sig extremt många steg på väldigt kort tid. Vilket känns otroligt häftigt.
Men när ni tog er tillbaka till SHL under din första säsong, ska vi också säga. När du tänkte 3 år, kanske 5 år framåt, där vi är någonstans nu, såg du framför dig att ni skulle vara på den här platån då?
Ja, det är väl klart att någonstans så fanns det väl ändå en önskan om att vi skulle ha tagit de kliven vi har gjort för att verkligen på något sätt sätta Leksand på hockeykartan igen och också kunna vara en utmanare uppåt. Det tycker jag. Sen är det mycket saker som måste falla på plats för att man ska vara där. Men ambitionen har alltid varit att vi ska försöka liksom så snabbt bara går få ihop ett lag och få ihop en organisation som är med och utmanar uppåt i tabellen. Så det var ju absolut ambitionen. Det var det.
Och då är ju frågan målsättningen inför 22-23. Jag kan tänka mig att laget har snackat ihop sig och har nu kommit fram till någon slags tabellplacering som de vill in på för grundserien i alla fall.
Nej, men topp 6 är väl ingenting att hymla med att vi vill vara med upp och kriga. Sen vet ju vi att oftast skillnaden mellan kanske en första, andra plats ner till en fjärde, femte plats och är inte så där jättemånga poäng. Men absolut har vi ambitionen att vara topp 6-lag.
Och klarar ni det med den här befintliga truppen eller känner att vi måste nog värva lite utifrån?
Nej, jag tycker att vi har ju liksom, när vi har tittat igenom vår trupp så gjorde vi en analys av vilka områden vi behövde verkligen förbättra på. Och det tycker jag vi har gjort. Sen är jag ju tacksam att jag har ju 6 av mina 7 bästa poängplockare kvar sedan förra året. Jag har tappat en. Jag hade inte känt mig lika trygg om jag hade haft 1 av 7 kvar. Då hade det nog varit lite mer stressat. Men och den grunden och sen då den utveckling som finns i spelarna liksom där bakom. Jag tycker att vi har en spännande trupp.
Och ledarstaben har ju förändrats lite grann också med Per Stiv som kommer in. När du har satt i april och spelade in, då var inte det klart. Du vill inte säga så mycket egentligen, även fast det hade kablats ut att allt är påskrivet, han kommer att flytta till Leksand. Men vad känner du att han ska tillföra till den befintliga ledarstaben som finns sedan tidigare?
Nej, men jag tycker Per har en spännande bakgrund. Jag gillar bakgrunden med som spelare på en extremt hög nivå. En bra förståelse för hur spelare mår, hur spelare känner. Han har själv varit i de här situationerna, själv haft ledare som har sagt och gjort saker som har påverkat henne åt en eller ett annat håll. Och jag tror att det kommer betyda väldigt mycket. Vi har ju också Micke Karlberg som har liksom samma bakgrund som Per och Björn som hade en betydligt kortare hockeykarriär av lite olika anledningar. Så att jag tycker att hans erfarenhet från spelarsidan och sen också då fått jobba som ledare under ett antal år, det ska bli jättespännande att följa det.
Men när Fredrik Hallberg skulle ersättas, var det så att Björn fick välja? För det är lite så man ser på det utifrån, att okej, de jobbade tillsammans i mod och de gillade varandra och nu fanns möjligheten att plocka in dem, så då fick Björn göra det.
Absolut.
Valet.
Absolut. Det vore fel av mig att liksom ta in vem som helst, för någonstans är det de som ska umgås 24-7, de ska trivas och jobba ihop, de ska lita på varandra, de vet vad de har varandra. Har man då ledare som i Pers fall som är duktiga och dessutom har jobbat med Björn tidigare, så blir ju det här liksom inkörningsporten med vem som gör vad, hur man känner varann, den finns ju inte på samma sätt som om du tar in en helt ny person som ska in i en grupp och lära känna alla. Så att det är klart att en huvudtränare i det avseendet måste få vara med och påverka och bestämma mycket kring sina assisterande.
Nu får du rätta mig om jag felar, men jag vill minnas att den breda stora analysen efter förra säsongen, varför det gick som det gick och kanske att ni inte infredde förväntningar som ni hade på er själva, var att ni inte lyckades utveckla individerna på det sätt som ni gjorde förra säsongen. Vad måste ni göra annorlunda då? Vad har ni kommit fram till där för att det ska bli bättre kommande vinter?
Ja, men jag tror att förra året vi hamnade ju liksom i en... Dels spelade vi lite fler tävlingsmatcher med tanke på COL. Det var lite fler resor. Vi hamnade i en extremt liksom jobbig snurra med skador och sjukdomar i våran trupp. Och då blir man lite försiktig. Alltså vi måste våga träna även fast det är ett hårt matchande, även fast det är tuffa resor. Och det tycker inte jag, vi vågade liksom inte hålla uppe den nivån, utan det vart väldigt mycket, vilka är friska idag, okej, idag får vi köra lite rehabträning, idag får vi göra det här. Och det fanns ju sina förklaringar till varför vi hamnade i en covid-situation med 20 spelare som var sjuka. Vi sköt massa matcher på framtiden, det gjorde att när vi väl sen drog igång och spelade matcher så var det liksom, jag tror vi spelade 16 matcher på 31 dagar eller någonting sånt där, och då var vi vart för fega helt enkelt att våga fortsätta träna. Och det tycker jag var någonting som vi lärde oss mycket av förra året, att vi måste hålla uppe nivån. För året innan då hade vi en helt annan liksom pulsering i våran träning, vi tränade mycket hårdare under mycket längre tid, även in fast matcherna började så var det på en helt annan nivå. Så där tycker jag vi vart lite fega helt enkelt, och det misstaget ska vi inte göra igen.
Med de lärdomarna då, har du förändrat något i hur du bygger laget inför 22-23?
Nej, ingenting så, utifrån mer att vi på något sätt ska påminna varandra om att inte gå i den fällan igen, att dra en träning istället för att köra en träning. Men i själva lagbygget så är allting byggt på att vi ska ha liksom poänggörare och vi ska förstärka upp vår backsida som var viktig, få ett målvaktspar som är mer jämlikt och som tävlar mer. Så att jag tycker liksom själva lagbygget var mer en analys av våra svagheter som vi upplevde förra året än att det ska göra någonting med själva analysen av varför vi hamnade där vi hamnade.
Vi ska ju senare i det här avsnittet gå igenom lagdel för lagdel. Det brukar vara den tredje delen av avsnittet som jag gör här med alla sportchefer i SHL. Vi är inte riktigt där än. Jag skulle vilja prata om alla NHL-spelare, eller de som har försvunnit i alla fall på NHL-avtal från Leksand. Finns det någon förhoppning hos er att ja, de kan faktiskt komma tillbaka, någon av dem?
Ja, den stora förhoppningen har vi väl kring Emil Heinemann. Det är väl han som är, han ska åka över på rookie camp och main camp. Finns ju i grunden ett NHL-avtal som har också en return policy på om man inte tar en plats i Montreal. Så att han har väl höga förhoppningar på att vi ska få ha i Leksand ytterligare en säsong.
Han är på is nu ska vi också säga.
Ja, han är på isen och tränar, och vi har fått OK också från Montreal att han får spela matcher och det med oss och fullt ut. De övriga ligger liksom inte där, och där blir det ju dels hur man ser på dem från NHL:s sida i slutänden, och kanske också vad spelaren själv känner att det är bäst för dem att vara just nästa säsong eller den säsongen som kommer. Så där är ju lite mer tveksamt. Där kan det trilla in någon som skulle kunna tycka att nej, men jag vill vara i Leksand ett år till. Och att man kommer överens med den klubben. Men just här och nu så är väl den stora förhoppningen kring Emil i sådana fall.
Hur många matcher innan han spelar då? Innan han drar över på träningslägret?
Han försvinner redan innan säsong. Så han missar väl ungefär i sådana fall om han skulle komma tillbaka då, lika många matcher.
Förlåt, jag tänkte träningsmatcher.
Ja, du tänker på. Han hinner spela fram till. Han skulle åka över någonstans runt 11 september.
Okej, så det är ändå en del matcher.
Så att han kommer hinna spela nästan alla våra träningsmatcher kommer han hinna göra.
Om Montreal säger så här till honom och till er att ja, men vi vill sätta honom i AHL för att det är en eller två gubbar ifrån att han får chansen i NHL. Hur kommer det i så fall sluta då?
Det vet jag inte. Den diskussionen får man ju ha där och då. Jag tycker hittills när jag har pratat med Montreal så har de varit väldigt också förstående med gällande NHL-avtal och hur statusen ser ut. Så att jag hoppas inte att det skulle vara något bekymmer och att den önskan kommer komma från Montreal heller utifrån att man har det här giltiga avtalet som ligger i botten.
Du, i procentsats här. Mm. Att Emil Heinemann spelar i Leksand. Vågar du på en gissning?
Nej, jag vill inte sätta mig ner och göra någon gissning.
Det hade varit härligt om så 95-5.
Ja, precis. Så 99.
Exakt.
Men nej, positiv dialog. Absolut. Och Emil är också införstådd med situationen så att det finns liksom ingenting där heller. Men saker kan hända. Det är en bit kvar tills de har haft sina camper och sånt där. Så att vi avvaktar med det.
Nils Åhman då?
Mera tveksamt på Nils. Där jag pratade lite med Patrik också. Och vi får väl se lite grann. Han ligger ju inte under den här return policyn som Emil gör. Vilket gör att det i slutändan kommer vara kanske en dialog med vad är den bästa platsen att vara på. Och tycker Vancouver att det är där borta, då är det så. Men om Vancouver sen känner att nej, men Leksand är en väldigt bra miljö att vara i, då kan det mycket väl bli så att han hamnar här.
Och Patrik, ska vi säga, Patrik Alvin, GM för Vancouver också.
Precis.
Isak Rosén.
Isak är ju en första runda och där har Buffalo varit väldigt tydliga med att de kommer att behålla honom där borta. Och så får vi se lite vad det tar vägen sen i sådana fall under resans gång. Men inledningsvis i alla fall så är deras signaler till mig att han kommer att vara där borta.
Kalle Schelin?
Kalle, samma sak där. Han kommer att börja borta i Nordamerika. Sen om det blir i Florida eller i farmalaget, det vet jag inte. Men han kommer att börja där.
Filip Sederqvist, jag känner att det är många namn.
Ja, vi har ju haft en rätt spännande
massflykt
sådär. Otroligt kul för killarna och kul för organisationen också att vi har så många killar som på något sätt ändå får möjligheten. Men det är klart att det stökar till det lite utifrån vad vi hade planerat innan. Men Filip ligger också på samma som Kalle egentligen och Nils. Att är det så att de kommer överens om att det är bättre att han är kvar i Sverige ytterligare en säsong, så då är han mer än väl välkommen.
Hur är det egentligen med Max Verano? Kan du förtydliga det? Alltså, avtalet med Leksand gäller till våren 2024 i Europa, som jag har förstått det. Nu har han signat med San Jose Sharks, ett tvåvägskontrakt för 22-23 säsongen. Om han inte skrivit nytt avtal borta i Nordamerika, är han då Leksands spelare nästa säsong?
Oj, det är mycket om och men.
Ja, jag förstår det,
Det är väl självklart att precis som för de övriga killarna som har försvunnit där borta som har längre avtal med oss, så är det ju, ska de tillbaka till Europa så är Leksand den anhalten som är där. Men det blir väl som med allt annat, att skulle det bli så att man hamnar i den situationen så är det ju en diskussion. Det kommer ju självklart bli en dialog och diskussion kring hur ser framtiden ut. Vi kanske inte ens har plats för en spelare i våran trupp, eller spelaren kanske absolut inte vill till Leksand. Men i grundtanken är ju så att vi har ett avtal med dem, så är det ju tillbaka till Europa, så ser vi att han ska hamna i Leksand.
Och det är inte givet att han tar en plats i NHL. Blir det AHL för honom? Är då Leksand mer aktuellt än innan?
Jag tror att i Max fall så hamnar vi nog på att skulle han inte vara nöjd med sin situation där borta, där kommer det inte handla om någon utlåning med tanke på att han är lite äldre. Utan då kommer han nog i sådana fall tvingas att bryta sitt avtal med Nordamerika. Det blir inte, han är inte liksom en 20-åring som man kan låna ut och ta tillbaka och sådär. Utan där är det nog lite mer att de har väl säkert pratat med Max och lovat honom saker eller sagt att så här kommer det att bli. Och skulle han känna att det inte blir så och det inte är, och han väljer att bryta sitt avtal, så tar ju vi emot honom med öppna armar i Leksand.
Jag har rabblat så många namn nu så jag har förlorat mig själv lite i dem. Sa jag någonting om Filip Cederqvist? Frågade om honom?
Ja.
Jag gjorde det, va?
Ja, det gjorde du. Du frågade honom.
Ja, jag har fått en kaffemugg här. Men jag skulle behöva en till, Tjomme, faktiskt.
Vi får se om vi hinner fylla på.
Inte riktigt klar i skallen, faktiskt. Men Heinemann då, situationen där. Mm. Gör det att du avvaktar lite med forwardsvärvningar?
Ja, det kommer jag göra.
Ja, okay.
Vi har ju valt att, vi har ju 13 forwards nu in i våran trupp. Och så har vi valt att lämna en till två platser öppna för att se lite vad som händer för de här killarna borta i Nordamerika, så att det ska finnas en bra liksom lucka för dem att ta sig tillbaks till. Skulle det bli så att den inte infinner sig, att vi inte får tillbaks en Emil av någon anledning och även inte Nils skulle kanske till exempel komma tillbaks eller någon annan utav killarna, då får vi ju se över hur vi hanterar det då.
Men så Leksandssupporten ska inte vänta sig någon värdning här under de kommande veckorna i augusti,
nej,
eller kanske in i september?
Nej. Inte som, ja, skulle vi råka ut för 3 korsbandsskador så kommer det nog kanske hända lite grejer så vidare, också finns spelare på marknaden. Men det är ingenting som vi aktivt håller på och jobbar för, det gör vi inte.
Yes, då är vi klara med period 1. Lite uppsnack, lite silly season även fast vi är inne i augusti och lite annat smått och gott. Och innan vi ska ta oss an Leksands trupp så är den här sportchefsrutan nu och då. De som har lyssnat hela sommaren vet ju att de här 5 frågorna har alla sportchefer fått. Och då ska också Tjomme få de här serverad till sig. Den spelaren hade du velat värva från ett annat SHL-lag?
Jag hade nog gärna värvat en sån som Linus Johansson från Färjestad, hade jag nog gjort.
Varför?
Jag tycker Linus, han liksom gör jobbet. Han tar skiten, han kliver in, han är liksom i hettan. Och jag tycker liksom den typen av spelare är inte så där jättevanlig i svensk ishockey. Jag känner ju också Linus sen tiden i Djurgården. En fantastisk kille och en underbar lagspelare. Så att Linus Johansson har han nu gärna sett i Leksands tröjan.
Det var en lite känslig rekrytering ändå med tanke på hans mora bakgrund också.
Absolut. Om man ska gå så långt bak i hockeykarriären så definitivt hade det varit det. Nej, men det är väl just den där, jag gillar ju lite den där typen som på något sätt är lite som en stridsvagn in och som ställer sig där framför mål och står där och tar liksom smällarna och stryket och gör det här jobbet samtidigt som han är en otroligt skicklig hockeyspelare även i andra delar. Jag har alltid haft ett gott öga till Linus. Jag tycker han hade en otroligt häftig resa i Djurgården och han var ju också han fick ju sin diabetes där i den tiden och hur han kom tillbaks och sådär, så att jag fulla beundran för honom. Det är verkligen en spelare jag gillar.
Den typen då? Skulle du säga att det var en av de främsta anledningarna till att Färjestad tog SM-guldet? Det var inte bara Linus Johansson och Gustav Rydahl, det var Jakob Dela Råd som hade en väldigt stark centersida.
Ja. Ja, men det, och lite den här liksom, både storlek och buffeldelen spelar liksom kanske på gränsen hela tiden. Jag tror absolut att det var en bidragande orsak till att Färjestad, när de väl fick liksom ordning på grejen och saker föll på plats och sådär, så hade de både kvaliteten i laget och de hade också de här spelarna som var väldigt slutspelsmässiga i sin attityd och karaktär. Och där är Linus en utav dem.
Vem i det här Leksandslaget känner du kan steppa upp på det sättet i ett slutspel?
Jag är ju otroligt nyfiken på en sån som John till exempel som vi har plockat in som gillar liksom att vara i de här ytorna och ta sig in i de farliga områdena för att komma till sitt skott och jobbar hårt, inte rädd för att spela fysiskt om så krävs. Så att jag är otroligt nyfiken på att han kan vara en sån här som faktiskt blir en liten murbräcka för oss in i ett eventuellt slutspel då här fram på vårkant.
Han känner Carter Camper sedan tidigare, de har spelat ihop också. Ser du att de två tillsammans med Marek Hrivík är i första kedja?
Oj, det där är... Det är väl oftast tränarna hur de vill ha det och vad de vill göra. Men
du säger funderat när du har
det är väl klart att det har kittlat liksom att få se de tre spelare tillsammans. Men jag tycker att vi har en sån bredd på våra spelare så att jag tror att vi kan liksom laborera lite grann också. Skulle det inte riktigt funka eller skador eller någonting sånt där så finns det alla möjliga konstellationer som man känner man är väldigt nyfiken på att se. Men det är väl självklart att det kittlar vi lite extra med att ha Marek som var MVP eller varit utsett till SHLs bästa spelare, vann poängligan, Camper som har liksom öst in poäng och så en riktig shooter i form av John. Det är väl klart att det är en häftig, på pappret låter som en otroligt häftig kombo.
Ja, verkligen. Nu pratar vi redan om lagdelarna här och vissa spelare, men Cranwells, är det Petr Cehlárik ersättaren rakt av, eller?
I mångt och mycket, ja. Skulle jag väl säga. Peter är ju en, det ska bli otroligt spännande också att få stifta bekantskapen med en sån som John. Peter var ju extremt professionell i sina förberedelser. Han var på hallen vid 7:30 varje morgon, gjorde sin pre-workout before fysträning ungefär. Och sen istället, så att, liksom, att också ha den kulturen. Det ska bli spännande att se vad John där bakom, och han också kommer att bidra liksom till de delarna fullt ut. Så att förutom att han ska göra mycket mål, som Peter också skulle ha gjort, också den här killen som ska kunna driva det professionella i våran grupp, det ser jag verkligen fram emot.
Fanns det något tillfälle där du tänkte så här, ja, Cehlárik kommer tillbaka? För vi hade ju uppgifter på att ni hade serverat ett kontrakt till honom i alla fall, som han hade, ja, men han fick ta ställning till helt enkelt.
Men vi, när det gäller Peter så hade vi ju en, vi träffades ju, jag och Peter, och hade ju liksom en diskussion om framtiden, och det var väl, för Peters del så var det väl liksom Sverige, då är det Leksand. Så det var väl lite mer där vi hamnade, och också självklart ungefär då, hur skulle ett kontrakt kunna se ut liksom. Men, och det var ju för att Peter skulle ha någonting att på något sätt ha som en liten ram utifrån. Att jag visste ju att han skulle iväg till en annan klubb också och kika på deras faciliteter och hur det är och vad de säger och tycker och såna här saker. Så att, men att vi skulle ha något skrivet kontrakt som han egentligen bara skulle skriva på, nej, så långt hade vi inte riktigt kommit. Utan det var lite mera, det är ungefär så här kontrakt kan se ut, i de här pengarna vi skulle kunna prata om, och du vet vad Leksand är för någonting. Så att det var väl ungefär där.
Var det någon gång du tänkte eller kände att yes, vi har honom?
Nej, det gjorde jag faktiskt inte. Utan det fanns en förhoppning självklart att han skulle vilja återförenas med till exempel Marek och att de skulle vilja göra resan tillsammans i Leksand. Den förhoppningen fanns väl. Men att jag kände att det skulle absolut vara att ja, han kommer signa på fast. Nej, de vibbarna och indikationerna fick jag inte.
Så, har du märkt av att lönenivåerna förändrats sedan förra sommaren?
Jag tror nog lönenivåerna har förändrats sedan förra sommaren. Jag tror att vi kommer få se lite högre snitt i SHL i år. Det tror jag definitivt att vi kommer få göra.
112 000 rapporterade ju SIK och Unionen för några säsonger sedan. Var tror du att vi i så fall hamnar nu?
Oj, det vet jag faktiskt inte. Men ofta så brukar man kunna se sånt där också. Nu kommer ju liksom HV tillbaks. HV har ju betydligt mer ekonomiska muskler än om kanske Västervik hade gått upp eller någon annan sån förening som inte är på den ekonomiska nivån. Och det är väl klart att om HV kommer tillbaks och levererar liksom toppekonomiska löner i SHL direkt, det är klart att det får en inverkan på helheten. Så att absolut tror jag att lönerna kommer ha tickat lite uppåt, det tror jag.
Hur ser din spelarbudget ut? Har du mer att handla för?
De diskussioner vi har haft har ju varit väldigt mycket att vi har utgått ifrån det som vi jobbade med förra året. Men självklart, den situationen vi har hamnat i nu med lite NHL-flykt på spelare och sånt där, så har jag ju möjligheter att få lite mer, för att det blir liksom inte billigare med de killarna som försvinner, som är ändå rätt ekonomiskt låga spelare till vad man förväntar att de ska leverera. Och det är väl klart att ersätta dem med att gå ut och hämta, det blir oftast 3, kanske 4 gånger så mycket mera pengar man får betala. Och då bör man känna att man också har det mandatet, att det finns den möjligheten om det är så att den spelaren dyker upp. Så att vi har ju utgått ifrån det vi hade förra året, men självklart med den situationen som är så finns det en liten uppsida det gör.
När det är sådana spelare som är billiga men spelar väldigt bra, då brukar jag använda akronymen APK, användning per krona.
Ja.
Finns det någon i den här Leksandsupplagan som du känner att ja, den här kan vi få ut väldigt mycket av sett till vad han kostar per månad?
Ja, och det är väl inte, alltså man behöver inte bara kanske titta på att de ska göra poäng, utan det handlar ju om en helhet för spelare. Vissa spelare är ju bra på att göra poäng, men Jag tycker att vi har några killar som absolut kommer kunna falla in via att de överlevererar. Och samtidigt kanske det finns alltid någon som underlevererar utifrån. Så att blir det ett plus minus nollspel i slutändan så får man vara nöjd. Blir det ett plusspel, då är man jättenöjd. Och det var väl lite som vi hade med Max förra året. Även om Max inte var en av våra billigaste spelare, så var han inte våran dyraste spelare, men sett vad vi fick ut av honom så var det ju en överleverans som var extremt bra. Och så kan ju också ske på även de killarna som tjänar rätt bra med pengar.
Leksands mest oväntade genombrott 22-23.
Leksands mest oväntade genombrott 22-23.
Vet du vad du gjorde nu? Du upprepade frågan för att köpa det mer tid.
Ja, exakt. Det är en sån här klassisk journalist.
Ja, faktiskt. Jag gillar att du gjorde det faktiskt.
Ja.
Den är inte så lätt.
Nej.
Det är några sportchefer som har fått fundera här, ska vi säga.
Oväntade genombrott vet jag inte. Men någon som man har väntat på liksom en tid att de något ska få det här breaket. Och fick väl det lite i slutet på förra säsongen. Det är ju en sån som Oskar Lang. Att han liksom ska ta... ännu steg. Det känns som han har varit med i Leksand sen Hedenös, men det var ju för att han kom upp så pass ung. Så det är väl han som jag på något sätt också önskar utifrån han är som människa och person och den karaktären han är att nej men nu får vi liksom, Oskar får blomma ut fullt ut och han får, och jag hoppas och tror att också med den våren han hade att där finns det liksom kanske också en del av att den här pucken har liksom kommit över. Han har tagit lite nästa steg. Nu gjorde han det med att han kom med i landslaget. Men också att han kommer kunna ta nästa steg i Leksand.
Men att det kanske blir en VM-effekt av det.
Ja,
också.
Lite så. Jag hoppas att det liksom ska pusha honom i den riktningen. Att han vågar utmana sig själv ännu mer. Och det gör att han kommer liksom att komma till nästa nivå. Som vi vet att han har. Men som han kanske själv också ibland känner att han inte riktigt har kommit upp till. Så det är väl han som jag hoppas verkligen ska kunna få. Sen om det är ett oväntat liksom genombrott så där, alla går väl och har följt honom i många år och tänkt att nu kommer det så där. Men jag tror att jag hoppas att det är han som tar det klivet.
Han var ju otroligt bra i Finland. Ett av de stora utropstecknen för Tre Kronors del. Fanns det något inom dig som kände så här, Oskar, spela inte bättre.
För bra.
Nej, exakt. För då vet vi att det kanske finns någon NHL-klubb som tänker, oh, billig spelare för vår fjärde kedja, vi
Absolut.
Testar honom.
Absolut. Det är väl klart, alla spelare som hamnar där kanske Oskar och Nils gjorde det på sånt positivt sätt, det är väl klart att man är väl alltid orolig att det är någon som ska få upp ögonen för dem och tänka precis så som det är en billig spelare, vi kan ha honom här, antingen i AHL eller i vårt NHL-lag och sådär. Det är väl självklart att man alltid har den lilla klumpen i magen.
Den bästa värvning du sett en annan...
Hej, Synoptik här. Visste du att solens UV-strålar kan vara skadliga och åldra dina ögon i förtid? Kom in till oss så hjälper vi dig att hitta rätt solglasögon som skyddar dina ögon. Välkommen till Synoptik.
På Sveriges största jackpot-casino går Hypermiljonen på högvarv. Från Malmö i söder till Kiruna i norr har Hypermiljonen genererat över 130 miljoner exklusivt till våra spelare. Välkommen in till Sveriges största jackpot-casino, hyper.com.
18 plus, regler och villkor gäller.
Kan sportchef göra? Valfri säsong, klubb, sportchef och spelare.
Jag tycker att en av de bästa värvningar som jag tycker någon sportchef har gjort. Nu har jag liksom inga ekonomiska grunder, men det finns ett par som jag tycker har varit väldigt bra. Jag tycker att Fröberg i Oskarshamn när han till exempel tog Max var ju en otroligt bra värvning. Och Max var väldigt bra även i Oskarshamn också, var han. Så att det tycker jag var en bra sen värvning in i säsongen. Jag tror Max dök upp i månadsskiftet december-januari för Oskarshamn och gjorde det ju extremt bra under sin korta tid där.
Bäst målsnitt i ligan redan då också.
Ja,
alltså, de matcher han spelade.
Så att på det sättet tycker jag det var en otroligt bra liksom mitt i säsongen värvning.
Det är inte så lätt att lyckas med dem, va?
Nej, alltså
kan du förklara svårigheterna med att värva under säsong kontra i under våren eller sommaren?
Men alltså det är väl klart att olika spelstilar, olika miljöer de har varit i, det påverkar dem också. Och att det ska slå om till SHL som är en extremt högtempoliga, tuff liga, det är starkt defensiv, spelar sitt högt tempo, och då komma ifrån kanske andra ligor som inte alls har den högintensiva miljön varje dag, det är inte så enkelt. Är det inte. Därför blir kanske inte värvningen alltid det man har hoppats på eller det man kanske tror innan och sånt där. Det ser bra ut där de är i den ligan, men sen när de kommer till SHL så blir det lite annan. Så att det är väl det som jag tror är utmaningen och svårigheten för spelarna som kommer hit.
Här hamnar guldet 22-23.
Ja.
Det är ganska många lyssnare som har hört av sig och sagt att den här frågan måste bytas ut för alla sportchefer säger sitt eget lag. Och det är så tråkigt att lyssna på, är det många som skriver och mejlar
men det är väl självklart att vi tror ju väldigt hårt på oss själva, men om vi bortser från oss själva då, så skulle man liksom kunna, ja, men jag tror ändå att jag tycker att Luleå ändå har de har satt någonting och Bulan har fått jobba på under ett antal år.
Trots att Omark inte är kvar.
Jag tror nog att de kommer att presentera någon bra spelare därefter, men jag tycker ändå att de har så bra, tycker jag, det är ju att de har sin nivå som de håller konstant hela tiden, och nu börjar det också utkristalliseras lite att de vågar satsa, som satsade på Klasen året innan, det är Omark, alltså de vågar också släppa lite på de här som inte är inne i systemet, som bryter lite mönster, och det tror jag har gett dem lite mer självförtroende också, satsa på den typen av spelare. Och det är då jag tror att de verkligen kan vara med och utmana om guldet. Så att jag tycker att de är inne på någonting spännande.
Leksands lagbygge 22-23. Yes, nu ska vi studera det lite närmare. Och det är ju bäst, tycker jag i alla fall, att börja med målvakterna och sen vandra upp till backarna och sen avsluta med forwards. Och vi har redan fått höra Tjoma här att det kommer inte komma in några värvningar. Om inte något oförutsett sker, såklart, innan säsongstart. En som har kommit in på värvningslistan, det är ju Mantas Armalis.
Mm.
Hur ser du på den målvaktskampen med Kasimir Kaskis och Mantas Armalis på den andra sidan?
Ja, men alltså jag tycker det ska bli precis som med alla andra spelare som vi har, så behöver man också jobba med att de kan utveckla sig varje dag. Och i Kasimirs fall förra året, att stå liksom varje match hela tiden och när det blir så tätt med matcherna, så vi kan liksom inte jobba med att utveckla honom, utan det blir mer att spela, håll det så fräsch, spela. Och därför var ju liksom värvning av Manta, som är van också att vara i miljön av att han alltid har konkurrerat med en målvakt. Och dessutom är en målvakt som kan vara matchavgörande, kan vinna liksom hockeymatcher åt dig. Så känns det jättebra att de två är ett par, för då på något sätt tror jag också att vi kan hjälpa Kasimir till ytterligare en nivå i sitt målvaktsspel som vi tycker att han har, men som precis övriga laget han kanske inte riktigt fick ut under fjolåret. Och det är ju lite det som, alltså målsättningen med Kasimir är ju att vi ska kunna göra honom så bra så att han kan kanske sticka tillbaka till Nordamerika precis som Max. Och ska vi lyckas med det så måste han också ibland få 2 veckor när han bara tränar, eller 1 vecka när han bara tränar och förbereder sig. Så att därför känns valet på Mantas utifrån, alltså som jag sa, den givna situationen där han har tävlat tidigare mot bra målvakter, är en otroligt tävlingsriktad person, förbereder sig minutiöst. Det känns bra, tycker jag.
Utifrån vad du säger nu, om jag ska göra en tolkning här, då låter det som att för första gången under din tid i klubben så kommer det vara en 50-50 fördelning på målvakterna.
Ja,
i arbetsbörda.
Alltså nu är det inte jag som liksom lägger planen för, nej, det, men grundtanken är ändå att vi ska kunna liksom, de ska kunna växeldra för att dra varandra framåt och flytta varandras gränser och ta nästa steg i sina respektive karriärer. Jag tycker de är inne i en spännande ålder. Det finns så mycket positivt. Och det, om det blir en 50-50 eller 60-40, jag kan inte riktigt säga det. Men grundtanken är ändå att det ska finnas ett målvaktspar som hjälps åt.
Finns det en etta av de här två i ditt huvud just nu?
Inte just nu, inte så som det ser ut just nu, det gör det inte.
Backarna då? Du valde att prioritera Olle Alsing och Anton Lindholm.
Mm.
Två klassbackar om man ser till vad som finns ute i Europa. Förklara lite just Alsing och Lindholm, varför du gillade dem.
Ja, men det är ju två lite olika spelartyper. Om vi tittar på Anton, i Antons fall så är det ju liksom mer defensivt stark back, men som ändå vill utveckla sitt sätt att spela med pucken och kan utveckla det och har även liksom kvaliteter i det. Så därför föll liksom att vi får en OM kille, en kille som ja, men också är en otroligt bra karaktär och som förhoppningsvis genom att visa på isen kommer att smitta av sig på andra. Kanske inte den killen som springer runt och skämtar mest i ett omklädningsrum. Olle är ju mer en spelande kille som vi ser att ja, men här har vi ju en som kommer att nerifrån hjälpa oss i spelet med puck och sätta igång spelet. Första passet är bra, kan vara med i ett powerplay och liksom kanske drivs mer utav sitt sätt att läsa spelet. Rör sig väldigt bra på isen och det gör Anton också. Så därför föll liksom tankarna på de två rätt snabbt ut att det här är två killar vi verkligen vill gå för. Jag vill inte heller sitta liksom i att vi ska vänta på men det kanske kommer något annat. Nej, men det kom, utan när vi hade pinpointat de här två, då valde vi att nu kör vi liksom fullt ut. Och förra året så anledningen till att vi hamnade väldigt illa till på det, det var ju också att vi var lite tunna kanske numerärt på backsidan redan från första början. Men sen hade vi ju så extremt mycket skador under säsongen. Jag tror att när vi spelade mot Brynäs borta inför slutspelet mot Oskarshamn, vi hade 4 ordinarie backar som inte var tillgängliga för spel. Och det, jag tror inte det finns något lag som hade kanske liksom övrigt. Jag vet, Växjö hade också extrema problem på sin backsida under långa stora delar av sin säsong. Och det sliter. Och är det då liksom kanske någon man redan kort från första början? Inte att det var någon kvalitetsproblematik på det sättet, utan mer liksom att vi kanske var någon för kort hela tiden.
Ja, jag förstår.
Så det gjorde att vi valde lite snabbt i år att nej, men nu sätter oss inte i den situationen. Och så ville vi självklart höja nivån på vår backsida.
Olle Alsing, Anton Lindholm, Matt Cate, och de ser i alla fall jag framför mig som givna i en topp 4. Men vem blir den fjärde gubben då? Ser du någon där som kan vara till
given?
Alltså
det,
eller vem
det,
hugger den platsen?
Nej, men sen är vi så här, det är ju det får vi se lite grann vem som kanske liksom kompletterar upp där, men det är väl självklart att vi hade ju Kalle Sjölin liksom som en tilltänkt kandidat på den, och så får vi se nu lite vem som utkristalliserar sig här under försäsongen och tar den platsen. Sen är Matt en sån spelare som spelar egentligen inte så stor roll vem han spelar med, han gör andra bättre. Och det känns väldigt tryggt att ha dem i sitt lag, för då vet man att man nästan kan sätta vem som helst bredvid, så kommer han att hjälpa den spelaren och det backparet kommer att bli bra, så att vi får se vem det är som tar
det. Kan vara en Liam Bischel eller en Alexander Lundqvist kanske som spelar med Kate.
Det är inte helt omöjligt. Patrik Norén är ju liksom kanske en annan karaktär än Ola Alsing, alltså man tittar på lite hur laget byggs med. Om Kate och Anton skulle vara ett backpar så har vi ju liksom de kvaliteterna i de två. Då börjar man titta på vad behöver Olle om han ska vara en till och vad finns det bakom där. Så att jag tycker att det känns rätt spännande och det blir ett häftigt race bland alla spelare där för att kanske knipa den backplatsen.
Gillar du mixen som finns på backsidan? Jag tänker som liksom med tyngd och smartness och ja, men speltouch och allt möjligt.
Jag gillar den så att säga bredden vi har på vår backsida, och vi är inte alls lika känsliga nu heller med, på skadebilden så, utan vi har våra 8 backar från start, vi har lite spännande unga killar som fyller en 9:e och kanske 10:e backplatsen, och det är väl lite så idag de flesta ser ut och bygger sina trupper, så att jag tycker att vi har en mix mellan defensivt hårda, starka, stora, tuffa backar, det spelar PK, vi har kreativa spelare rörliga på skridskorna, så att nej, det känns bra.
Inga huvudbryn för att ni bara har en rightare på backplatserna?
Nej, det tycker jag inte. Det är ingenting som, hade jag tyckt att det hade varit ett problem så hade jag nog värvat ytterligare någon rightare.
Sant. Men det är ingenting som du har känt så här att när du har utvärderat spelare som finns på marknaden att okej, det är ändå ett plus i kanten om man är rightare.
Ja,
eftersom att ni hade många leftare sen förra säsongen.
Ja, men det är väl självklart när vi gjorde den, så nu valde vi att gå väldigt hårt på svenska backar. Gjorde vi. Och det är väl självklart att hade den svenska backen funnits där och kanske varit rightare, ja, då hade det varit så.
Men Lukas Bengtsson, högg ni
typ
på honom?
Lukas Bengtsson som var en som florerade ute, men för oss var det mera i slutändan, så kokar det ner till liksom, ja, men vad är det vi verkligen behöver? Oavsett om du är left eller right, så vad fasken behöver vi? Och då gjorde vi den bedömningen av att vi behöver ha liksom den karaktären av de spelartyperna som både Anton och Olle står för. Att det var mer prioriterat än att vänta in en rightare.
Forwards då? Marek Hrivík, när är han på plats? När får han spela?
Marek kommer att, jag tror att om allting blir så som vi hoppas, så kan nog hans första match vara i Brynäs borta, skulle jag kunna tänka mig.
Okej.
Okay. Så jag tror han missar de första 5 matcherna eller någonting.
Så då är vi in i oktober då?
Precis i början av oktober.
Ja, just det.
Den veckan.
Nu kommer det släppas samtidigt som matcherna i Halden, alltså Strömshockey Classic, spelas. Mm. Får Leksands supporterna se honom där?
Nej, han kommer inte att vara i Halden och spela. Det kommer han inte vara. Vi har gjort, dels ligger Marek in i en liten annan fas i sin träning när vi har stämt av med honom.
Vad menas med det? Är det någon skada?
Nej, ingenting så. Men han, i och med att han liksom ska hålla på, han kommer få en väldigt lång försäsong, kommer han att få. Och därför har han valt att kanske prioritera sin försäsong på ett litet annorlunda sätt i år än vad han har gjort tidigare, med tanke på att han ska inte ansluta till oss förrän i månadsskiftet september-oktober. Och det gör att han ligger lite senare i sitt upplägg. Och därför kändes det inte rätt som att slita in honom och spela 2 snabba träningsmatcher dagen efter varandra. Det var inte riktigt rätt så. Så att det är den ena anledningen. Den andra har ju varit det här med också de skattemässiga delarna, och vi vill liksom inte sätta oss i någon. Nu går matcherna i Norge, men jag vet ju att skulle jag sätta Marek på ett hotellrum i Norge helt själv i 2 dagar utan någon. Han får vara i Sverige, ja, men det får han en dagtid. Men vi vill liksom absolut inte sätta oss i någon form av risk för att det här skulle bli någonting jobbigt in i framtiden.
Varför dröjde det så länge då innan han presenterades?
Vi var ju inte riktigt överens om allting. Var vi inte. Nu var det ju ett väldigt långt kontrakt. Och det var väl någonting som vi diskuterade väldigt länge. Hur ska vi hantera liksom en längre tid, ett längre kontrakt för Marek? Så att,
2026 säkert.
Ja, precis. Hade vi varit klart tidigare så hade vi hade liksom inga anledningar till att hålla det. Det fanns inga liksom så här att det finns en NHL-del eller någonting annat i avtal. Utan det var mer att, nej men...
Alltså en förhandlingsfråga egentligen?
Ja, alltså vi var inte riktigt överens om alla delar fullt ut. Och det var en del funderande till höger och vänster. Och ekonomiska bitar som vi behövde också klara att det finns möjligheter för oss. Så att det tog lite den tiden det tog.
En spelare som jag var väldigt imponerad av när han kom till Leksand förra säsongen, det var ju ett riktigt powerhouse, det är Carter Ashton.
Mm.
Jag tycker att han gick ju ner sig ganska kraftigt i nivå fjolårssäsongen. Mm. Vad har du för förväntningar på honom och vad krävs att han ska komma tillbaka till den nivån vi såg 2020-2021?
Nej, men jag tror att han, alltså, lite det som olika kulturer som man kommer ifrån och framförallt kanske olika sätt att förbereda sig. Han har varit i KL ett antal år där man har en väldigt lång försäsong. Man tränar väldigt mycket och det kanske kräver en viss upplägg för att hålla och orka hålla ut. SHL är ju mera liksom att här gäller att man är på, liksom på tårna från ruta 1. Man slås på fingrarna om man tror att man ska kunna ha någon startsträcka liksom på 3-4 veckor och få komma igång och sådär. SHL funkar inte riktigt så. Och det tror jag han har lärt sig extremt mycket av, hur han ska förbereda sig in i säsongen. Och där tror jag att vi kommer få se en helt annan Carter Ashton nu, redan från första början. Det som oftast händer med spelare så där, att är man liksom tänker att ja, men jag ska träna igång, men vi ska köra igång. Man får lite dåligt spela matcher, man tappar lite självförtroende, man lyckas inte med det man gör. Tränarna börjar liksom vara här och så börjar man dribbla med dem i laguppställningen. Och så liksom blir det ena felet efter det andra som gör att spelaren i slutändan kanske tappar lite självförtroende själv. Och känner att de inte riktigt klarar av att leverera det som förväntas av dem. Och det tror jag Carter lärde sig extremt mycket av under den här sommaren. På träningarna hittills en helt annan spelare som har kommit in. Så att jag har väldigt positiva förhoppningar att han ska komma tillbaka till det som han levererar hos oss när han dök upp. Och att han också ska kunna vara en kille som liksom gör sina mål och sina poäng och är den här spelaren som är lite det som jag sa, typ Linus Johansson, den här lite oömma, lite osvenska spelaren som tar sig in på mål. Och att han också får bygga sitt självförtroende. Men allting börjar oftast med ett självförtroende i att jag känner mig liksom bra form, jag är bra tränad, jag kan leverera direkt. Det är där det börjar. Och där kan ibland kulturerna och under alla år man har varit proffs hanteras på olika sätt.
Var han otränad när han kom hit förra sommaren?
Jag
ska inte säga
att han var otränad, men jag tror att han hade kunnat varit liksom på en annan nivå. Det tror jag. Och när han inte var det, och så började matchande rätt snabbt. Vi spelade COL rätt snabbt. Vi liksom drog igång vår tävlingsverksamhet. Och sen råkade han också ut för en skada som han hade under en 6-veckors period där han inte heller liksom kunde spela sitt spel, men han spelade.
Vad jag vet har inte det uppdagats.
Nej, det har inte uppdagats. Och det är väl klart att sånt påverkar också självförtroendet och intrycket och såna här saker. Så att det fanns lite olika parametrar som gjorde att han kanske inte hamnade där vi ville att han skulle hamna. Men jag tycker att det jag sett hittills är en helt annan, precis som övriga laget, den här revanschlustan, liksom, den här liksom fasiken.
Jag har bara sett en term, jag tyckte han såg hur bra ut som helst. Ja. En av de bästa på isen faktiskt. Ja, det ska man inte dra för stora växlar av ett ispass.
Det är ändå liksom en indikation på, jag tror att det är också en signal till övriga killar i gruppen att fan, han är med, liksom, han kör. Och det är otroligt bra signaler, så att jag hoppas och tror att vi kommer få se en Carter Ashton som är på högre än den nivån vi hade när vi värvade in honom.
Du, en värvning som det blev uppståndelse kring, det var ju Kalle Östman. Innan du tryckte på knappen, förstod du att det skulle bli så här? Ja, men mycket skriverier i Västerås publiken som var ilskna över att okej, hur kan Leksand ta honom? Varför väljer Kalle att flytta? Hur kan det här regelverket finnas? Det var ju väldigt många arga personer där under några dagar.
Ja, det är väl som oftast när vi gör någonting i Leksand så rör vi upp väldigt mycket känslor rent generellt.
Men det finns andra SHL-klubbar som har gjort liknande värden som har fått frustration riktat mot sig också.
Jo, absolut. Det är inte bara Leksand. Men det var väl någon journalist som gjorde någon form av uppslag helt plötsligt och skrev någon jättekrönika och som handlade om våran värvning och inte om de andra. Så att vi är ju ständigt uppe under luppen, och det är väl klart att Leksand berör på ett eller annat sätt. Det är väl inte för intet att när man presenterar någon form av hockeynyhet så kan det finnas en Leksandströja med, även fast det inte Leksand har med själva artikeln att göra. Så att Leksand upprör ju känslor och så. Men vi har ju bara förhållit oss till ett regelverk som har funnits mellan SHL och Hockeyallsvenskan. Och det regelverket är ju reglerat också. Alltså på något sätt så kan jag ibland tycka att SHL, jag förstår problematiken var att man gör värvningar och så tar klubbarna dem och så kanske folk har investerat pengar i det eller fansen har liksom samlat ihop saker och ting. Jag fattar den känslan och jag förstår det. Men jag tror inte att vi i svensk ishockey skulle må speciellt bra av att det skulle finnas någon form av laglöst land när det kommer till att reglera saker och ting mellan Hockeyallsvenskan och SHL. För då skulle inte Hockeyallsvenskan kunna skriva längre än ettårsavtal med spelarna. Spelarna skulle vänta betydligt längre innan de signade på för en Hockeyallsvensk klubb och sådana saker. Så att, jag tror att det skulle bli betydligt rörigare. Nu finns det ändå ett system som också regleras ekonomiskt utav där de faktiskt får en ersättning för spelare som SHL-klubbarna oftast plockar ifrån dem. Så att...
Det har ju förhandlats ett tag nu om ett nytt avtal också mellan SHL och Hockeyallsvenskan där det kommer bli några justeringar som jag har förstått det, men de verkar inte vara i hamn riktigt än.
Nej.
Eller har du något att bjuda på här?
Nej, det finns faktiskt ingenting om jag har förstått det rätt heller som är, men jag tror inte att man skulle må bra utav varken från SHL sida eller Hockeyallsvensk sida att inte ha något avtal mellan klubbarna. Och sen är det ju så, det är, tyvärr så hamnar vi i en situation att vi förlorar spelare till Nordamerika. Vi tar det från Hockeyallsvenskan. Hockeyallsvenskan, jag vet inte hur många hockey... Eller om man vänder liksom spegeln neråt i Hockeyettan då. Hur jobbar Hockeyallsvenskan mot Hockeyettan? Ja, jag tror inte det är helt rumsrent heller i alla lägen. Så att det blir ju liksom den näringskedjan lite grann också i SHL. Men jag förstår självklart att man blir upprörd när man har värvat en jättebra spelare som man ska bygga kring. Och kommer SHL-klubben liksom och plockar dem. Men jag kan säga, när jag pratade med Zäta som är i Västerås. När han såg mitt nummer på displayen så förstod han ju med tanke på det som hade hänt oss. Okay. Men det är väl självklart att de förhåller sig till det regelsystemet som finns. Att
för ni hade inte värvat Kalle Östman om inte ni hade förlorat så många till NHL.
Nej, det hade vi inte gjort.
Ja.
Det hade vi inte gjort.
Men det som många kanske uppfattar som löjeväckan, det är att Kalle Östman skriver ett nytt avtal med Västerås, presenteras på hemsidan, skickas ut i sociala medier, klipp på honom där han är så exalterad över att vara Västerås-spelare igen. Och sen går det 2 dagar och så är han helt plötsligt till Leksand. Man kanske ska justera det då, att man inte ska få värva spelare som nyligen har tecknat avtal med en allsvensk klubb. Utan att det ska vara okej från SHL att ta spelare som sitter på befintliga avtal. Alltså jag tänker typ hur H71 plockade Sam Vigneault till exempel. Det fanns ett avtal sedan tidigare som inte kritades på under våren.
Ja, alltså det finns säkert mängder av lösningar. Sen finns det ju olika parter som har sin. Jag tror inte att spelarfacket till exempel vill begränsa marknaden för sina hockeyspelare överhuvudtaget. Jag vet inte hur arbetsrättsligt hur det ser ut. Får man hindra? Kan man skriva in sådana här saker? Är det liksom, alltså det, ibland kanske det finns juridiska parametrar som påverkar åt det ena eller det andra hållet. Så att så enkelt att bara liksom kanske ha ett datum till att göra ditten och datten för. Jag vet faktiskt inte om alla parter då. Det är ju en trepartslösning. Det är ju liksom SHL och Hockeyallsvenskan ska ju ha ett avtal som påverkar en tredje part, och då vill ju tredje parten också vara med och påverka möjligheterna i det.
Du har ju helt rätt, det är ju problematiskt med tanke på att det är fri rörlighet i EU också, så att det är väldigt mycket man måste ta hänsyn till.
Så att så lätt liksom att bara säga att det är så här eller så här, det är det ju inte heller. Sen om det finns en möjlighet och alla tycker att det är bra, ja men då får man väl köra på det. Det är ju liksom, jag tror inte att det är grunden att det är massa motsättningar, men ibland så är det inte bara så enkelt att även om vi till exempel i Hockeyallsvenskan och SHL skulle tycka att det var en jättebra lösning, så tror jag att vi skulle kunna ha ett spelarfack som inte tycker att det är en bra lösning. För den begränsar ju deras medlemmars möjligheter till att göra andra saker. Så att, ja, vi får väl se lite vad som kommer ut av det in i framtiden. Men att det måste finnas ett avtal, det känns nödvändigt.
Apropå värvningar, Marcus Karlberg var det nog inte många som trodde att ni skulle gå efter och plocka hem honom igen. Vad ser ni för roll för Marcus?
Ja, men jag tycker dels att Mackan varit ute i Hockeysverige och på något sätt också fått grinda lite grann. Han har fått kämpa, köra, slita, jobba, mognat som människa. Mackan har extremt mycket bra kvaliteter i sig. Mackan kommer inte till Leksand som att vara någon topp 6-värvning hos oss, utan han kommer till ett ställe där han ska på något sätt försöka slå sig in i laget. Han ska försöka vara den här killen som sätter en liten nagel i ögat som finns där. Och så får vi se lite vad det kan bära för frukt. Men att det finns kvalitet i Mackan, det gör det absolut. Vi har ju haft honom här under hela vår juniortid. Sen har han behövt göra sin resa runt om i Hockeysverige. Och som jag sa, fått liksom kämpa lite grann också för att på något sätt prestera i, först försöka prestera i Hockeyallsvenskan och sen i division 1. Så att också en värvning som jag tycker mycket också dök upp när vi hamnar lite där vi hamnar och känner så här, ja, men hur ska vi kunna värva en spelare och säga till honom redan innan att ja, vi kanske inte kan ge dig en tydlig roll, utan du får vara med och kämpa och slå dig in. Ja, då finns det nog inte så många som står på, men Mackan med det Leksands hjärta var villig att ta den chansen och den möjligheten.
Vilka ser du i topp 6 då? På förarsidan?
Oj. Det där lämnar jag nog lite till tränare. Du vet, börjar jag säga vilka jag ser så... Då är...
Du vet ju rubriken i Expressen då. Tjome sätter press. De här ska spela i topp 2-kedjan.
Ja, och det är väl rätt skönt. Alltså jag släpper ju allt sånt där till tränaren. Sen är det väl självklart om någon av tränarna vill bolla. Vad tycker du kring det här? Och vad känner du kring det här? Det är väl klart att jag säger. Men jag är ju inte liksom där nere och talar om för att nu är de här kedjorna som ska vara, nu är det här och det här, utan det är deras jobb. De är anställda för att hålla grabbarna på bra humör.
Men några av spelarna har du ju värvat för att de ska kanske vara högt upp i hierarkin.
Men det är ju självklart att det gör vi oftast i samförstånd med när vi ser möjligheter för spelarna. Och det är väl inget att sticka under stol med att både kanske Kemper och John och Marek tillsammans med Roma är de spelarna som vi ser liksom högt.
Snart har du sagt topp 6.
Ja, nu sa jag 4 av 6. Men det är väl liksom självklart att vi ser dem som högt upp i vår hierarki. Det är ju inga killar vi har planer på att sätta i tredje eller fjärde på det sättet. Absolut inte.
Jo, men vi klarade det inte 45 minuter en halvlek.
Nej.
Men vi är under en timme i alla fall.
Ja, men det är ju tacksamt.
Det är något slags rekord när du kommer till att ha med dig i podden i alla fall. Brukar alltid vara över 60, minst i alla fall. Vi ska säga så här också till alla som lyssnar. Det spelas just nu försäsongsmatcher. Leksand deltar i Strömstad Hockey Classic. Expressen sänder dem och många andra av Leksands matcher här under augusti-september. Så gå in på expressen.se, teckna ett abonnemang där och kolla på Leksands matcher. Tjomme, avslutningsvis här då. Lite bredare fråga. Vad tror du om kvaliteten på SHL 22-23? Kommer den vara högre än fjolåret?
Det tror jag. Jag tror att vi kommer få se en otroligt spännande och högkvalitativ SHL. Jag tycker att vi är lite där vi kanske var för ett antal år sedan innan KL blev en faktor. Framförallt att vi får in mera svenska och finska spelare som kanske väljer inte KL-spåret utan mer väljer att satsa på Europaspåret igen. Och det känns otroligt spännande. Så att jag tror att vi kommer ha en otroligt häftig liga som drar igång här 17 september.
Grymt. Nu är man laddad att det ska dra igång.
Ja, verkligen. Superladdad.
Och stort tack för att du var med i podden igen.
Ja, men tack själv. Tack.
Och tack till alla som har lyssnat på det här avsnittet. adam.johansson@expressen.se, Twitter eller Instagram. Ni vet, det är där ni hör av er om ni har några tankar eller funderingar. Det här var Thomas Tjomme Johansson. Ja, 4.0 får vi väl säga, med tanke på hur många gånger han har varit med. Hoppas att ni har det bra där ute och att ni är med nästa vecka igen när det kommer nya avsnitt från Hockeypuls poddfabrik. Hej hej!
Du har lyssnat på en podcast från Expressen. Ansvarig utgivare är Claes Granström.
Välkommen till Unionen.
Hej, jag ska ha lönesamtal och undrar om potten. Ja, om jag kan räkna med övertidsersättning för det är så stressigt på kontoret jag jobbar hemma på kvällarna så kan jag då be om större skärm från chefen för annars kanske jag säger upp mig själv. Och hur lång uppsägningstid har jag då?
Okej, vi börjar med lön.
Jobbigt på jobbet. Som medlem i Unionen kan du alltid prata med våra rådgivare.
Här ser ni bebisens lilla huvud.
Vadå? Menar du att huvudet är litet?
Nej, det är väl som ett 18 volts batteripack från Bosch.
Vet du lite för mycket om byggprodukter? Vi är med. K-bygg. Bygghandeln med stort K.